Hej och välkomna till avsnitt 1115 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Det är dags för en USA-uppdatering och det senaste är ju fighten, eller vad ska man säga, fejden mellan Donald Trump och Twitter. Kan du berätta om det?
Ja, för första gången så har Twitter gått in och gjort en så kallad edit. Med andra ord att när människor twittrar ut, va, då är det ju inte Twitter går inte in och gör någon förändring i det eller gör ett tillägg. Men för första gången någonsin så gick Twitter in och gjorde tillägg till vad Trump twittrar ut. Och det är väldigt, väldigt, jag menar, det har aldrig hänt förut. Det var naturligtvis av anledningen till att man ville ta avstånd från Trump. Och det var ju ingenting som man sa som var opassande eller något. Det var bara att de höll inte med en politiskt, va. Så i alla fall, Twitter har nu öppet påvisat att de tänker gå ut innan valet att, vad ska man säga, försöka påverka valet genom att förändra, inte förändra, men göra tillägg och kommentarer till det Trump twittrar. Vi måste ju hålla i tanken att Twitter är ett privat företag, så de har ju rätten att göra vad de vill egentligen, va? Men, och samtidigt så påstår ju samma Twitter då med Jack Dorsey som är CEO då, att Twitter är oberoende och Twitter är neutralt och Twitter är ju då inte politiskt förankrat i någonting, va? Så deras, vad ska man säga, påståenden är ju ren lögn helt enkelt, va?
Mm. Och det första de twittrade ut, eller som Trump twittrade, det handlar ju det här om poströstning. Jag tror att det var det som var hans första tweet som vart stämplat som att det här är fel. Och ja, det är en diskussion för sig, men alltså det var inte något anmärkt, det var inte liksom att det är ett hatbrott, utan det var bara att vill ni ha mer information om det här så klicka på den här länken, ungefär stod det på Twitter. Men Donald Trump, han gick ju på och sa att det här är en inskränkning av yttrandefriheten och sådär. Och ja, vad har hänt efter det då, efter den här, vad ska man säga, inblandningen från Twitter?
Ja, Donald Trump, det är flera olika saker som har hänt. Så Donald Trump, nu kan lista dem en efter den. Donald Trump har nu gått ut och sagt att han vill göra en executive order. Sociala medier, för att bara göra backtracking. Sociala medier i USA lever inte under samma standard som traditionella medier. Som tidningar, som tv, som radio och så vidare. Va? Där man hålls ansvarig som ansvarig utgivare. Det finns då ingen ansvarig utgivare. Så Twitter är mer som att och Facebook och de här sociala medierna. Det är lite vilda västern, va? Och de behöver inte ha samma ansvar och kan inte hållas med samma ansvar och samma standards då som vanliga traditionell media. Så Trump har gått ut och sagt, om nu Twitter tänker gå ut och helt enkelt visa att de tänker göra politiska kommentarer eller tillägg till tweets, då kan han gå ut och skriva och göra en executive order som framtvingar att samma regler från FDA, det här administrationen då som överser media, att sociala medier ska hållas inför samma lagar och regler som traditionell media, vilket gör att de måste ha en ansvarig utgivare, och om det är någon som twittrar ut någonting som är fel så kan man stämma och hålla den ansvariga utgivaren, med andra ord CEO Jack Dorsey, är det här ansvarig för att det är någon som har twittrat ut någonting som är fel. Mm. Helt enkelt att ni ska hålla, om ni försöker nu visa hålla Trump ansvarig, så ska ni hållas ansvariga själva, precis som annan media gör.
Marco Rubio, den här republikanska senatorn, han twittrade ut en ganska bra förklaring. Han sa att lagen skyddar fortfarande sociala medier och företag som Twitter, därför att man betraktar dem som forum, inte som redaktörer, publishers.
Precis.
Men om de nu korsar gränsen och börjar blanda sig och lägga i saker, då måste man börja betrakta dem som redaktörer. Och är de redaktörer och förläggare, då är det en helt annan sak. Då kan man liksom stämma dem, man kan göra massa olika saker under lagen. Men är det bara ett objektivt forum, då har de hur mycket frihet som helst. Men vill de inte vara det, så ja, det är deras val.
Du förklarar det här mycket bättre än vad jag kunde.
Ja, det var Marco Rubio.
Ja, det var precis det jag tänkte komma till. Det är precis så det fungerar. Va? Så Trump kan nu gå ut och säga att okej, om ni ska blanda er i vad som twittras nu och faktakolla och hålla på med sånt, ja, då kan jag förändra och göra att ni blir en publisher och inte längre en social media, en plattform. Och den andra grejen som har utvecklats nu är att Mark Zuckerberg, han som är då grundare och CEO av Facebook, han har tagit kraftigt avstånd till Twitter. Han har rakt, jag såg en intervju med honom för bara en timme sedan faktiskt, med Dana Perino, en väldigt bra journalist för Fox News. Mm. Han tog kraftigt avstånd
också,
till det
där. Också, jag måste bara säga, Dana Perino var också George W. Bush pressekreterare.
Ja, just det. Mm. Ja, Han var väldigt, naturligtvis han ju diplomatiskt, men att han sa att han tog kraftigt av, så han sa rakt ut att det här är ingenting som Facebook tänker göra. Sociala medier och plattformar ska inte gå in och läggas i vad som twittras. Det är upp till varje person att avgöra vad som är sant och falskt. Sen dessutom har vi ju faktagranskare, och det är ju media som faktagranskar. Så det är ju deras jobb. Att vi då som plattform ska gå in och börja faktagranska och börja bestämma, då tappar vi kontrollen helt. För då måste vi, om vi ska faktagranska person A, då måste vi börja faktagranska person B. Och vilka ska vi då faktagranska och vilka ska vi då inte faktagranska? Det är omöjligt att göra så, va? Så han sa att vi har policies och community rules och sånt där. Men att gå in och faktagranska, det är att korsa gränsen. Och han sa också att yttrandefriheten är väldigt viktig. Och poängen med social media är att yttrandefriheten ska upprätthållas. Så han nämnde också det att USA har ju då världens bästa yttrandefrihet som är skyddad av grundlagen, och att det är någonting som vi måste tänka på. Att han gav Europa en liten peak, jag minns inte exakt vad han sa, men han sa att USA framförallt och även till viss del Europa med yttrandefrihet, men han klargjorde då att USA är mycket bättre på det. Mm. Och han sa att vi måste försvara den här yttrandefriheten, att politiska kandidater får säga vad de vill, och det är inte vårt jobb som plattform att gå ut och tala om vad som är rätt och fel eller lägga in våra politiska kommentarer i hela, utan det är upp till folket att avgöra och andra människor som får svara på det. Med andra ord, vem som helst kan ju twittra ut eller facebooka ut vad de tycker om det hela, va? Och det där vi måste, men så vi måste dra en gräns, och vi har dratt den gränsen att vi ska tänka, vi skulle aldrig göra något sånt här för det Trump lägger ut på Facebook, va? Utan han insåg att Twitter gjorde ett misstag för att de helt enkelt började överträda, vad ska man säga, idealet för social media. Och jag tror också Zuckerberg begriper att om Trump vill stämpla dem som från publishers helt enkelt, vad som är redaktörer, då blir det ett rent helvete helt enkelt för social media. Då är det ju kört för social media. Då är det liksom, de gräver sin egen grav då. Ja. Så min gissning är att Twitter kommer att gå tillbaka och inte göra det här igen. De inser sitt misstag, tror jag. Det är min gissning i alla fall.
Ja, sen så är det ju så här också att även, jag menar, Facebook har ju också olika faktagranskningar och man kan bli liksom bannad från Facebook och så att jag vet inte, men alltså det är
mer i Sverige. Det är mer i Sverige.
Okej, okay, det är inte USA. Så i USA alltså?
Nej, absolut inte. Okay. Sverige är mycket, och det, tack för att du tog upp det, USA är mycket mer, vad ska man säga, öppen för att folk säger och beter sig lite hur som helst på Facebook. Man blir inte alls blockad på samma vis som i Sverige. Jag menar, till exempel då, Sverige har ju lagen om hets mot folkgrupp, va? Den lagen finns ju inte i USA. HD har ju sagt rakt ut att det här är oacceptabelt, en lag mot hets mot folkgrupp, va? Sverige då, de kan ju blocka vem som helst i princip på Facebook. Så Sverige Facebook kör ju Sveriges, vad ska man säga, Sveriges typ av yttrandefrihet. Och den är ju mycket mer inskränkt än i USA. Så Facebook i USA tillåter mycket mer än i Sverige. Precis som att, och jag hörde också Zuckerberg, han pratade om att han kan inte lansera Facebook i Kina, därför att Kina vill helt enkelt inskränka Facebook allt för mycket, va? Så han sa att vi kan inte komma överens med Kina om Facebook, därför att de vill bara inskränka det för mycket, så det funkar helt enkelt inte, va? Så Facebook baserat på vilket land har olika community rules, och Sverige är mycket striktare och tajtare med community rules än här i USA, och det märker jag. Okay. Jag menar, jag ser när folk snackar på Facebook här i USA, va? Och min första tanke är att herregud, det skulle ju blockas direkt i Sverige, va? Men här är det mycket grövre än Sverige och folk blockas inte.
Jätteintressant. Jag hade ingen aning, jag trodde att det var globala, att det var globala regler liksom. Men det är det alltså inte. Nej.
Utan problemet är Sverige, inte USA.
Just det, okej.
Okay. Så det är inte Mark Zuckerberg, det är svenska regler helt enkelt.
Just det, okej, okay. Det var intressant att veta. Okej, okay, men fortsätt, ja.
Ja, jag tänkte säga den tredje grejen nu som också kom upp, det är ju att du nämnde då att det var det här, det var specifikt att han pratade, Trump då, i sitt tweet då, som blev faktagranskat, citattecken då. Men faktagranskningen var faktiskt felaktig dessutom. Så att som faktagranskarna på Twitter påpekar att de har fel på Twitter. Så att granska granskarna ungefär, va? Så vad heter hon? Kayleigh McEnany eller vad hon heter, jag kan inte uttala hennes namn, knepigt namn. Men hon är den som vill se en fantastiskt bra presssekreterare. Jag tyckte Sarah Sanders var väldigt bra. Men den nya, Kayleigh McEnany, jag har aldrig sett någon bättre. Hon är den bästa, bättre än Dana Perino. Hon är så himla skarp. Hon är extremt påläst, hon kommer in med dokument där hon kan citera saker och ting. Hon är vältalig, hon säger knappt några Hon är pang, 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 pang. Mm. Extremt smart, extremt rapp i käften. Och så vi kan ge ett exempel då. Så hon fick en fråga, jag tittade på hela presskonferensen då. Så en fråga som kom upp var ju att Trump gjorde ju det här, det var ju Twitter gick in och faktagranskade och de sa ju att det Trump sa om Kalifornien är fel. Och då bläddrade hon i sina papper och två sekunder senare sa han att nej, det stämmer ju inte alls. Och sen rabblade hon upp exakt, det här är faktum, det här har hänt i New Jersey. Och det här är USA Today-artikel. Det här har hänt i North Carolina. Så rabbla upp. Och sen sa han, nu återkommer till Kalifornien. I Los Angeles. Och här är källan till det. 112% av alla väljare i Los Angeles fick skickade sina valblanketter till sig. Hon sa att hur kan 112% av väljare, med andra ord, det fanns fler blanketter som skickades ut än det finns registrerade väljare i staden Los Angeles.
Mm.
Med andra ord, 12% valsedlar skickades ut än det finns väljare i Los Angeles. Om inte det är ett problem, då vet jag inte vad problemet är. Sen sa han också att x antal eller något, vissa procent i Los Angeles var redan döda. Som andra ord, you know, 43 000 döda människor fick valsedlar utskickade till sig. Och hon gick till och med ner och sa att brevbäraren i Los Angeles delade ut brev till människor som inte längre bodde där med valsedlar.
Mm.
Så brevbärarna i Los Angeles har till och med börjat påpeka att det är ett problem med det här.
Mm.
Som andra ord, när hon fick då frågan om att varför Trump ljuger av faktagranskning i Kalifornien, då drog hon bara pang, 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 pang. Och här är källorna på allting. Och då satt jag bara och tänkte, herregud, hon fullständigt krossade ju då det där argumentet som Twitter la ut.
Ja, och det där är ett jättevanligt argument att Trump har fel och sådär, men det finns belägg för det där. Och sen finns det också andra argument till varför man ska vara emot poströstning. Dels att det är fortfarande, demokraterna vill ju att det ska vara, styras från federal nivå, det vill inte republikanerna, men det finns republikaner som är för poströstning, men det måste bara utformas bättre så att fusket inte kan förekomma. Så att, ja.
Jag kan nämna två saker om poströstning. Nummer ett, jag poströstar ju till Sverige. Mm. Så jag poströstar ju från utlandet till Sverige, va? Och det är hur lätt som helst att fuska med det. Jag kan ju ge bort min blankett till vem som helst och de kan ju bara skicka in den.
Okay.
Så det är ju lätt som helst. Jag får en blankett, det är mitt namn, allt jag ska göra att skriva i vilket parti, både på riksdagsvalet och EU-valet. Jag behöver bara skriva i på en blankett vilket parti jag röstar på, och sen bara skicka in den. Jag kan ge bort den till vem som helst och de kan ju skriva på bara en autograf och skicka in till svenska myndigheterna, va? Så det är hur lätt som helst. Nu är det för första gången, eftersom det är covid-19 här då, så är det för första gången som vi poströstar lokalt. Så jag skickar ju in, jag fick ju då i posten för bara ett par veckor sedan, en vecka sedan kanske, poströstningen för lokalval här. Det är väldigt mycket mer folkomröstningar här i USA, i Vermont, än vad det är i Sverige.
Mm.
Så det var ju flera folkomröstningar. Så nu var det en som skulle vara om 2-3 kommunbudgetar, så vi ska rösta om budgeterna. Och även då nästa vecka tror jag det kommer, första veckan i juni, så ska det vara skolbudgeten vi ska rösta på. Sen är det några mer grejer. Så det är konstanta grejer man ska rösta på. Så man åker iväg till, normalt så åker jag till gymnasieskolan för att rösta i person. Men på grund av det här coronasituationen så är det poströstning. Och det är ju hur lätt som helst att fuska. Jag kan ju bokstavligt gå till grannen så fort brevbäraren delar ut röstblanketterna. De går ju delar ut dem liksom husen bara.
Ja.
Så jag kan ju bokstavligt promenera över till grannen och sno poströstningen och sen fylla i den och skicka in. Mm. Det är ingen som vet det, va? Det är ju jättelätt att göra.
Okay.
Jag kan ju ta min poströst och ge till någon annan så att poströstmygel och valfusk blir så oerhört lätt att göra när man gör det här. Det är ingen snack om det. Jag upplever det i Sverige, jag upplever det här. Det är ingen snack om det. Att när poströstning kommer in i bilden så är valfusk extremt enkelt. Någon kan ju bara gå och sno varenda valsedel i brevbäraren. Bara gå 50 meter bakom brevbäraren och plocka upp varenda valsedel. Bokstavligen. Och sen bara gå hem och fylla i dem och skicka in. Och det är ju frankerat redan, så man vill ju inte ens betala porto. Man bara fyller i dem själv sen på samma sak. Och sen skickar in.
Just
det är jättelätt.
Okay. Ja.
Och demokraterna begriper ju inte det här. De fattar ju inte hur förbaskat lätt det är att valfuska när det är poströstning som gäller, va?
Nej. Och sen, jag menar, det måste vara ännu enklare i USA. Därför att där är, du måste egentligen registrera dig. Alltså det är mycket besvärligare processen i Sverige där det är kopplat till personnummer och sådana saker. Det finns ju inte i USA på samma sätt, om jag har förstått saken rätt liksom.
Det finns ju något som heter Social Security Number, vilket är det numret, ett identifieringsnummer som du har som är unikt för dig, som är motsvarande till personnummer. Men du måste gå och registrera dig som en väljare. Men när du väl har registrerat dig så behöver du inte göra det igen, utan du bara liksom dyker ju liksom röstsedeln upp i, just nu då, upp i postlådan. Va? Så att, men i alla fall, överhuvudtaget, vare sig i person eller poströstningen, så är det väldigt lätt att röstfuska. Det är ju skitlätt. Även det är personer, det är lätt att fuska.
På tal om den här fact-checkingen då, jag läser på Breitbart att Twitter har visst missat att korrigera Adam Schiff, som hela tiden har ljugit på Twitter om den här Russia-gate, liksom att Trump skulle haft en collusion med Russia, vilket vi vet. Det är inte sant alltså, utan det är Obama-gate här. Det vet alla egentligen utom vissa demokrater och svensk media. Men så är det. Så jag menar, där hade ju Twitter också kunnat säga att nej, men det fanns inga kopplingar mellan Trump och Ryssland, men det har man inte gjort.
Precis. Och Kayleigh McEnany under hennes presskonferens, det var ju Jim Acosta som frågade en av frågorna, och han skulle ju vara tuff. Det var vanlig ordning Jim Acosta, va? Och Kayleigh McEnany, hon drog upp två fall när CNN har blåljugit. Hon sa ju att borde inte Twitter nu gå in och korrigera CNNs rapporteringar på Twitter, era tweet med. Mm. Och han blev helt ställd, va? Men det stämde ju med, för att tog upp, här ljög ni och här ljög ni. Alla vet ju att ni ljög, det var ju bara det var ju falska saker, va? Och så sa han att ja, men när vi skriver fel saker då går vi ut och korrigerar det själva. Då sa han att nej, det gör ni inte alls. Här var det en artikel som skrevs och ni gick aldrig ut och korrigerade den artikeln. Så det du sa, det är liksom, jag har aldrig sett någon liknande, va? Nej, hon är så jäkla bra.
Verkligen. Ja, hon är,
så,
ja.
Lyssna i det programmet, får ni se presssekreteraren för Trump. Då får ni se något ni aldrig har upplevt förut i hela ett liv faktiskt. Och det är dessutom en kvinna också, vilket är ännu bättre. Därför att Trump är ju, han anklagar sig för att vara kvinnohatare och allt det där. Rätt person för rätt post, tveklöst.
Absolut, jag håller helt med. Jag tänkte bara säga också innan vi går vidare från Russiagate. Jag såg på SVT häromdagen, det var igår, och det var så här att de hade ett forum på SVT, jag vet inte vilket sammanhang, där de skulle prata USA-valet och såklart. Och det var det Doug Blank som är professor i Nordamerikas studier i Uppsala, han var där, och han pratade på om att nu hade man politiserat, Trump hade politiserat justitiedepartementet eftersom man då frikänner eller lägger ner åtalet på Michael Flynn. Och sen så var Leif Pagrotsky där, såklart, den gamla räven, eller vad man ska säga. Och han började också prata om att Michael Flynn har ju ändå begått ett brott eftersom han har erkänt lögn för FBI och öppnat sig för just inflytande. Alltså helt, totalt liksom hämtat från, inte vet jag, 3 år tillbaks liksom, deras information. Alltså de verkar inte hängt med alls i liksom den senaste utvecklingen. Eller så har de bara på något sätt avfärdat och liksom avskärmat, så jag tänkte där är republikansk propaganda, jag vet inte. Men alltså det verkar helt gått förbi Sverige att det här är ju en katastrof, det som har hänt med Michael Flynn och ja, Obamas administrationens agerande.
Ja, precis. Jag menar, tittar man på, det var ju faktiskt under Obama kan man väl säga då, som justitiedepartementet politiserades helt, plus FBI, plus CIA, ja, eftersom de gick efter Michael Flynn.
Ja.
Och nummer två, det de Pagrotsky verkar ha missat med Michael Flynn, det är ju att Michael Flynn blev ju faktiskt pressad av FBI, där han bokstavligen sa, om inte du erkänner ett brott, då kommer vi att nita dina barn. De bokstavligen sa det. Ja. De hotar med att, och den som har barn begriper att, okej, okay, för att skydda mina egna barn, så måste jag ljuga, okej? Okay? Då kommer jag hitta på någonting som tillfredsställer dem. För att det sista, jag hamnar hellre i fängelse än att mitt barn hamnar i fängelse. Mm. Så det var så lågt FBI sjönk under Obama att de hotade med att dina barn kommer att få ett helvete och kommer att bestraffas om inte du ljuger, om inte du säger någonting som vi kan nita dig för.
Och då gick han med på sin plea deal, och det är det som Pagrotsky, de här, då förstår inte. Alltså, de verkar inte så veta hur systemet fungerar.
De vet inte om det där. Eller så bara mörkar de det, de vill bara liksom måla upp det som enkelsidigt, något som vanligt.
En sak till, du ska få gå vidare snart, men innan jag glömmer det, är att det har ju NASA helt enkelt har gjort ett stort projekt. Det lyckades inte riktigt, men igår så var tanken att man skulle skjuta upp, eller SpaceX ska snarare SpaceX, Elon Musk, och samarbeta med NASA för att skjuta amerikanska astronauter till rymden. Och det har USA inte gjort sedan 2011 när man pensionerade de här rymdfärjorna. Det var Obama som gjorde det, och väldigt många astronauter var kritiska, och de var inte kritiska till att rymdfärjorna skulle pensioneras, för det här är ju liksom, de byggdes ju på, jag vet inte, 70-talet kanske eller något där, utan det var man kritisk till, det var att det inte fanns något alternativ riktigt då, utan att man var tvungen att förlita sig på Ryssland och kanske till och med på Kina för att komma upp till ISS, alltså den internationella rymdstationen. Och de hade ju rätt. USA har inte skickat upp någon egen astronaut på nästan 10 år nu. Men då var det dags nu igår igen då. Men tyvärr så fick uppskjutningen ställas in, och man ska göra ett nytt försök på lördag. Men alltså det visar ju ändå att det är igång, att det funkar. Alltså samarbetet mellan NASA och den privata sektorn, och en ny väg framåt för att göra USA till en ny rymdsupermakt igen ungefär.
Ja, det är väl egentligen det som Trump har, det var ju det han har gjort med det här coronakrisen med, att han inser ju att staten kan inte göra precis allt. Man måste samarbeta med privata företag, för mycket, mycket resurser och mycket innovation sker ju faktiskt inom privata sektorn, inte inom staten, va?
Mm.
Så att det bästa möjliga liksom utfallet blir när man samarbetar, och det är ju precis det Trump har gjort, vare sig det är med coronagrejerna eller andra saker, med att det är ett samarbete som gäller, för då får man också in hela samhället i bilden, inte bara höj skatterna så vi kan leverera vad det nu behövs. Utan han inser att man kan inte bara liksom suga ut skatter ur människan, utan det gäller att ha samarbeten. Och det här är väl, vad ska man säga då, toppen på isberget, vad ska man säga, liksom kronjuvelen. Att om vi kan skicka upp en om det vi kan möjliggöra det här, så visar det att samarbeten är kritiska. Att staten kan inte stå för allt.
Nej precis. Just det. Har vi något mer?
Ja, jag tänkte nämna, vi pratade ett par gånger om det här att den här svenska då, ambassadören i USA, vad heter hon, Olofsdotter eller hon heter, jag minns inte namnet exakt på henne, att hon hade ju gått ut och ljugit i amerikansk media över, att, över det här att 25%, vi vet att 25% av stockholmarna är immuna och så vidare och så vidare, va? Så jag var ju den första som postade det på min Facebook. Så fort jag hade sett det reportaget på Fox News så postade jag det på min Facebook den 9 maj. Hur som helst, det i alla fall togs upp idag. Just precis det ämnet togs upp idag av Björn Söder som en fråga till, vad heter hon, Ann Linde.
Mm, utrikesministern. Det
mm. Utrikesministern, ja.
Och Björn Söder är från Sverigedemokraterna, kan jag säga.
Sverigedemokraterna, mm. så att det är ju bra att jag vet ju inte hur Sverigedemokraterna kommer över den här informationen, va? Men jag vet att många Sverigedemokrater som jag känner hörde av sig. Mm. Och så där. Så att det är bra att de har verkar ha koll på läget. Och när man lägger ut något på Facebook sprids det fort. Och jag fick bekräftat av en sverigedemokrat som är i riksdagen idag att de verifierar information så de hittar någonting i social media där de kan verifiera när det har varit någonting blålögn som då den här ambassadören i USA gjorde. Då verifierar de att så är det faktiskt, att hon gjorde en blålögn, och sen så trycker de in det i riksdagen som en fråga till ansvarig person då. Så det känns ganska kul faktiskt att man kan lägga ut saker i social media som sen plockas upp av ett parti som sen ifrågasätter regeringen om just den frågan. Så länge man har korrekt information alltidvis och det är verifierbart. Men det är i alla fall kul att det fungerar så att ja, man kan på ett eller annat sätt i alla fall få det som man, liksom det skiten som pågår här i USA när Sverige försöker måla upp en falsk bild av Sverige att ifrågasätts nu i riksdagen. Så det är väldigt trevligt.
Verkligen, verkligen. En annan sak också, det är du som skickade länken, jag hann inte läsa den, men det är att William Barr, justitieminister, han kommer ändå att starta en utredning mot de här sakerna som hände 2016. Kan du berätta lite om det? För jag har inte läst artikeln själv.
Ja, vi hade det här unmasking då, med andra ord. Vem var det som normalt då, det här unmasking betyder att en person som ska då vara anonym, anonyma, som Michael Flynn i det här fallet då, hans namn skulle vara anonym, men någon släppte den informationen, någon släppte hans namn till Washington Post, till media, och det är faktiskt, det är ett federalt brott. Och så man kan om man jobbar i administrationen, oavsett om det är Joe Biden när tiden begavs, eller om det är Barack Obama, eller om det är någon annan politiker, de kan fråga och få informationen själva, men de är bundna av lagen att hålla informationen hemlig. Med andra ord, släpp inte namnet. Så jag tror Donald Trump har frågat hundratals, tusentals gånger efter namn på folk, men han får inte släppa den informationen, utan det är hemlig information helt enkelt, va? Men någon i alla fall, det är 39 personer som har identifierats, varav Joe Biden är en och 39 och 38 andra då, inklusive James Comey, Lisa Page, Peter Strzok och så vidare. För FBI, de har ju då, så det är en liten grupp av människor som hade den informationen, att det var Michael Flynn då, som den här utredningen som då hela det här spektaklet handlar om. Någon av dem släppte den informationen till Washington Post, vilket är ett federalt brott. Och det är väl det i grunden då som då justitieministern i USA då, vad heter han, Bill Barr, vill börja utreda med. Att varför släpptes det här namnet? Det här är ju federalt brott. Någon måste straffas för så här får inte ske. Och det är där vi är nu i alla fall. Så att i alla fall, det är bra nu att justitiedepartementet ska ta upp det där. Och även nu han John Durham då, hans utredning som vi pratar om flera gånger som vi väntar på. Förhoppningsvis kan också reda upp det där. Så att det är flera utredningar nu som börjar gräva djupt i att varför släpptes Flynns namn och vem har släppt det. För att någon måste ju straffas. I slutändan handlar det om att någon har begått ett federalt grovt brott som ska ge fängelse. Någon måste in i fängelse från Obama-administrationen. Om det är James Comey eller Peter Strzok eller Lisa Page, det vet vi ju inte. Men någon måste bestraffas. Punkt slut.
Ja, jag håller med. Fler saker.
Ja, jag såg på tal om Twitter, vi pratade ju om det, att jag såg att Twitter har angående det här med Robert Mueller, att det är betydligt fler, jag tror det var 76 mot en anti-tweets Trump, som andra ord, i samband med det här vi pratade om tidigare då, att Donald Trump då blir faktagranskad, då är det 76 mot en tweet som är då emot Trump och för Trump. Och argumentet som jag såg, det var faktiskt om Kayleigh McEnany, kan inte uttala hennes namn, i alla fall pressekreteraren, som sa att alla tweets i princip om Trump på Twitter som liksom kommer ut är emot Trump. Varför faktagranskas inte alla dem? Mm. Eftersom många av dem är helt enkelt falska. Med andra ord, hon sa att siffran är att det bara pumpas ut felaktiga saker om Trump. Det faktagranskas inte. Och det är oerhört. Så att det var liksom bara en kängande Twitter som säger att det mesta som skrivs om Trump på Twitter är hatiska Trump-grejer som är helt felaktiga. Varför tillåter ni det? Det var ungefär hennes poäng.
Mm. Jag kan börja avrunda också. Så jag tycker när det gäller Donald Trump, det viktiga är liksom att kunna se honom sakligt. Att kritisera där kritik är befogad och försvara där försvar är befogat. Och felet med mainstream media i Sverige och USA också såklart, och det är att man bara ser det kritiska. Alltså man har inte förmågan att nyansera. För jag menar, du och jag, vi är ju kritiska när man bör vara kritisk. Och jag menar, det senaste som Trump har kastat ur sig, det är ju den här teorin då om Joe Scarborough på MSNBC, han och Mika Brzezinski, och att hans en kontorsanställd till honom dog typ år 2000 på kontoret när hon jobbade åt honom, och det finns teorier om att han var med och mördade henne, och Trump har liksom vidare spritt den, och det är en dålig teori, den är inte sann, och yep. det är en sån här helt onödig sak att Trump göra. Så jag menar, man kan liksom på något sätt, man måste lära sig göra distinktioner. Trump gör såna saker, det vet vi redan. Han höll på med den här Burter-teorin med Obama också för 10 år sedan, yep, och sådär. Men liksom, han gör också jättemånga väldigt bra saker, och det är det som media helt missar. De stirrar sig blinda på de här, vad ska man säga, sidospåren som han ändå cyklar ut i ibland. Men de fattar aldrig den här breda mittfåran som han också går i framåt samtidigt som han sticker ut åt olika håll. Och det är det som man måste förklara. Okej, han gör så, men stirrar inte blinda på det utan ser helheten. Och det är det de aldrig kan göra.
Nej, det är just det här, vad är det klassiska? Man silar mygg, man ser inte elefanten ungefär.
Mm, ja. Det är det där. Precis. Ja, okej. Okay. Men ja, jag har inget mer.
Bara en snabb sak jag tänkte ta upp. Jag tänkte på det här talet, det här med Trump på det här sociala medier och Twitter och allting. Mm. Huvudnyheten i, det var en stor nyhetsrubrik i SVT. Trump hotar stänga ner sociala medier. Det är precis problemet med svensk media. Trump hotar, han kommer inte stänga av sociala medier.
Nej,
de har ingen nyanserad rubrik. Exakt, han kan inte det. Det är privat, det är olagligt, han får inte göra det, va? Det är omöjligt.
I Kina kan man göra det, men inte i USA.
I Kina kan man göra. Men det är så de målar upp det som att han är diktator, att Trump ska nu stänga ner sociala medier. Nej, han ska skriva en executive order, för hans mål är nu att om sociala medier tänker agera politiskt på det här sättet, då ska de kunna hållas ansvariga. På samma sätt, precis som vi pratade om tidigare, va?
Mm.
Och det är där som svensk media med SVTs massiva budget betalar av skattebetalare, de får aldrig rätt. Det handlar inte om att Trump vill stänga ner sociala medier. Det handlar bara om att de ska bete sig fair, rättvist. Och om de inte kan bete sig fair, rättvist, och de får bete sig hur de vill, det är privata företag. De har all rätt att bete sig på vilket sätt de vill. Det är deras som privata företag, det är så de får göra. Men då kan de också räkna med att de kommer att hållas ansvariga. Och svensk media begriper inte att ansvar, liksom ansvar, att vara ansvarig är det handlar om här. Det handlar inte om att stänga ner något. Det gäller att hålla folk ansvariga. Om du ska bete dig så här, då tänker vi hålla er ansvariga helt enkelt.
Mm.
Om ni ska börja filtrera politiska kommentarer, ja, då kan ni ju lika gärna, då agerar ni ju precis som tidningar gör, som media gör, traditionell media. Ja, då måste ni ju hållas ansvariga på samma sätt som traditionell media också. Punkt slut.
Mm.
Och det är svensk media inte begriper. Så då slänger de ut något att Trump ska stänga ner sociala medier i USA. Skitsnack.
Ja, verkligen, verkligen. Ja, precis. Nåväl, men vi får väl uppdatera mer framöver. Så tack så mycket, Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1115 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som vill ge dig perspektiv på USA som svensk media inte förmedlar. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.